Vi läser vidare i Markus 14, 32-42, 10 versar. Det kom till en plats som kallas Getsemane. Jesus sa till sina lärjungar: sätt er här medan jag ber. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och han greps av bävan och ångest och sa till dem: min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad om att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sa: Abba, far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig, men inte som jag vill, utan som du vill. När Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus: Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Sedan kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem: sover ni än och vilar er? Det räcker, stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndarnas händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi ber att du ska på ett mäktigt sätt låta oss få se det i den helige andes ljus och kraft. För din äras skull, i Jesu namn. Amen. De kom till en plats som kallas Getsemane. Jesus sa till sina lärjungar: sätt er här medan jag ber. Gatshemen, det betyder alltså oljepress. Getsemane, oljepress. Getsemane är en olivträdslund vid foten av Olivberget eller Oljeberget. Det finns en märklig parallell mellan de tre gånger Jesus går bort för att be och bruket att pressa oliverna tre gånger. Den första oljan användes för tempeltjänst. Den andra till livsmedel och hudvård. Och oljan efter den tredje pressningen användes som bränsle. Lägg märke till här att Jesus som människa, alltså i sin mänskliga natur, i sin lydnad, har lagt av sin härlighetsjämlikhet med Gud och ber alltså inte till sin egen gudomliga natur utan ber till Fadern. Det är väldigt tydligt. Jesus ber till Fadern som sonen. Innan sin himmelsfärd så var Jesus mycket konsekvent i att verka som människosonen. Och han gjorde sig därmed beroende av den helige ande som verklig människa i relation till Fadern. I Getsemane ser vi väldigt tydligt Jesu sonskap och Jesu mänskliga natur träda fram. Det är sonen som ber till Fadern. Vi kan läsa om det där i Filipperbrevet 2, välkända, bevingade ord. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Där har vi det. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gudfadern till ära. Lägg märke till detta, namnet över alla namn, det är givet Jesus. Och det är ju inget mindre än JHVH, alltså Javé eller Jehova. På samma sätt anger Herren, Kristus är Herren, Kurios, Adonai, att Jesus är evig gudom. Han har namnet över alla andra namn och han är Herren, han är Kurios, han är Adonai. Jesu gudomliga och mänskliga natur. I de historiska kyrkorna, det har funnits en hårfin skillnad mellan luthersk och reformert teologi, alltså den mest reformationstrogna, den reformerta teologin, i fråga om just det här Jesu tvåfaldiga natur, där Luther undvek att separera de två naturerna och bara tänka att personen Jesus, med allt han är och har, är allestädes närvarande. Och den reformerta teologin tänkte sig att Jesu mänskliga natur är i himlen på faderns högra sida, medan hans gudomliga natur alltid varit allestädes närvarande. Frikyrkan och därmed också Frälsningsarmén naturligtvis har oftast bortsett från dessa teologiska hårklyverier och snarare tänkt sig att Jesus som en del i treenigheten alltid är närvarande genom den helige ande. Det är ju egentligen bara en sorts delning av ord. Anledningen till den här delningen bland reformatorerna, det kanske kan vara lite intressant att veta, var faktiskt hur långt ifrån den romerska mässan, det romerska mässoffret som man ville placera sig. Förutom att Jesus i sin gudomliga natur naturligtvis är allestädes närvarande, allnärvarande, så hävdar ju Rom, alltså den romersk-katolska kyrkan och sitt system, att Jesu fysiska kropp är närvarande i bröd och vin. Och det är ju en tanke som reformationen och hela den protestantiska kyrkan tillbakavisar. Det är helt enkelt inte sant att det skulle bli kött och blod, det är bröd och vin. Men Luther talade om att Jesu mänskliga natur är närvarande i bröd och vin. Realpresens kallas det för på teologispråk. Medan Calvin nöjde sig med att Jesu gudomliga natur var närvarande. Och frikyrkan har i stort sett tänkt sig att den helige ande förmedlar Jesu närvaro i själva måltiden, men inte nödvändigtvis genom själva brödet och vinet. Så det där kan vara lite intressant som en liten parentes. Jesu gudomliga och mänskliga natur, men han är hos oss i alla fall genom den helige ande som han har gett oss. Han tog med sig Petrus, Jakob och Johannes och han greps av bävan och ångest och sa till dem: min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka. Det här är starkt. Här ser vi att själva syndbärandet, detta att han skulle bära våra synder, bära vår synd, och det uttryckliga, det bokstavliga försoningslidandet faktiskt har börjat för Jesus. I förhållande till fadern skapar tanken på att vara skild från honom på grund av våra synder bävan, ångest och bedrövelse som nästan dödar honom. Och jag tänker, tänk om vi kunde hysa samma avsky för det som skiljer oss från det som skiljde oss från far i himlen. Om vi kunde hysa samma avsky mot synden. I Jesaja 52 och 11, i Jesaja 53 och 11 kan vi läsa. Genom den möda hans själ har utstått får han se ljus och bli till freds. Genom sin kunskap eller sin gemenskap kan det också översättas. Förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga och han bär deras skulder. Därför ska jag ge honom de många som hans del och de starka ska han få som byte eftersom han utgav sitt liv i döden och räknades bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och gick in i överträdarnas ställe. Gick in i här, det ordet översätts ibland med intercession. Som också kan betyda förbön eller att man träder emellan som ställföreträdare. Vi kan läsa mer om det här fruktansvärda lidandet i Getsemane i Hebreerbrevet 5 och 7. Under sin tid här i kroppen ropade han högt under tårar när han bad och vädjade till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och fri från sin ångest. Så läste vi vidare. Han gick lite längre fram och föll ner på marken och bad om att om möjligt få bli förskonad från denna stund. Han sa, Abba, far, allt är möjligt för dig. Ta den här bägaren ifrån mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. I det här så ser vi tydligt hur Jesu mänskliga natur, hur människosonen reagerar och talar. Men lägg också märke till den oerhörda lydnaden. Han är så lydig. Han är lydig ända in i döden. Även om hans mänskliga natur gör uppror och vill säga nej. Så säger han, inte som jag vill utan som du vill. Här har vi lydnaden manifesterad. Och på grund av Jesu totala lydnad så räknas vi idag som fullkomligt lydiga i honom inför fadern. Trots all olydnad som vi ständigt behöver kämpa med i våra egna liv. Vi tillräknas hans rättfärdighet. Det här är helt fantastiskt. Han säger Abba far. Lade du märke till det? Abba. Abba är ett arameiskt uttryck som talar om närhet och förtrolighet. Snarast är det att likna vid det svenska pappa. Och i detta förtroliga förhållande med Gud som gör att vi kan säga pappa är vi ställda genom Kristus. Kommer du ihåg Romarbrevet 8:15? Nej, ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Ni har fått barnaskapets ande. Och i honom ropar vi Abba, far. Vi kan också läsa Galaterbrevet 4 och 6. Och eftersom ni är söner, och det gäller också kvinnorna alltså, har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, far. Så vi är Guds barn i Kristus och kan vara förtroliga med honom. Som en pappa gestalt som man känner sig 100% trygg med och älskad av. Lägg märke till det här uttrycket bägaren. Låt denna bägare gå ifrån mig. Bägaren är en symbol. Bägaren står för något som man upplever eller måste gå igenom eller utstå. Att dricka bägaren, det är alltså en symbol för att vara med om någonting. I psalm 11 och 6 kan vi läsa. Han ska låta glödande kol och svavel regna ner över de gudlösa. En glödhet vind är bägaren de får dricka. Alltså det man får uppleva. Det symboliseras av att man dricker en bägare. Psalm 75 och 9. I Herrens hand är en bägare med skummande vin full av blandad dryck. Han häller upp och jordens alla gudlösa måste dricka den i botten. Det är ju en oerhört stark bild av att drabbas av Guds vrede. Psaltaren 16:5. Herren är min lott och min bägare. Du tryggar min arvedel. Här får man uppleva någonting underbart, också symboliserat av en bägare, att dricka den goda bägaren, inte vredens utan nådens. Eller naturligtvis Psaltaren 23:5. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Det här att det är väldigt intressant. Första Korinthierbrevet 10:21. Ni kan inte både dricka Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del i både Herrens bord och i onda andars bord. Dricka bägaren, vara delaktig i någonting. Det där är ju viktigt. Vi kan inte både dricka onda andars aktiviteter, och det inkluderar ju också berusning med alkohol, och samtidigt ha del i Herrens verk. Ja, när Jesus kom tillbaka fann han att de sov. Då sa han till Petrus: Simon, sover du? Kunde du inte vaka en enda timme? Vaka och be så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Det finns en annan översättning som är så här: vaka och be så att ni inte kommer i frestelse. Jag vet inte vad du tänker på när du hör uttrycket anden är villig men köttet är svagt. Matthew Poole skriver så här i sin kommentar: människoanden, helgad av den gudomliga nåden, är fast besluten att göra sin plikt. Men köttet, den känsliga delen, är benägen att ge upp och ge sig av när hemska prövningar griper oss. Du bör därför ivrigt be om övernaturlig styrka och vara alert så att du inte blir överraskad och besegrad av dem. Dessa ord kan också relatera direkt till att de föll i sömn när Kristus prövades, trots att de med djup känsla bestämt sig för att stanna hos honom och hålla sig till honom. Så med största sannolikhet handlar det om att lärjungarnas ande är nog villig, men deras mänskliga konstitution är svag. Men jag kan också tänka mig att det var så Jesus upplevde det. I sin ande var han villig, men som människa upplevde han svagheten. Därför ber han, om det är möjligt, låt denna bägare gå ifrån mig. Men det är en tidlös princip som blir belyst här. Vi vill i anden, men köttet är svagt, och därför behöver vi be, och därför behöver vi dra oss bort ifrån sånt som aktiverar den köttsliga reaktionen, så vi kan leva och vandra i anden. Han gick bort igen och bad med samma ord. När han kom tillbaka fann han återigen att de sov. Deras ögon var tunga av sömn och de visste inte vad de skulle svara honom. Sedan kom han tillbaka för tredje gången och sa till dem: sover ni än och vilar er? Det finns det också en annan översättning: sover ni än och vilar er? Och den skulle vara så här: sov ni vidare och vila er. Det här är väldigt starkt. Det finns en passivitet bland lärjungarna när Jesus går in i försoningslidandet. På samma sätt som vi sa förra veckan, som Abraham fördes till total passivitet och somnade när förbundet med Gud skulle uppenbaras, så ser vi här också att lärjungarna är helt passiva i sömn när Jesus kämpar sin Getsemane-kamp. Ingen människohand stöder honom. Ingen bistår honom i frälsningsverket. Bara en ängel. Det är hans verk, det är himlens verk från början till slut. Och det här talar om att nåden, den frälsande nåden, gåvan vi har fått. Nåden utgår ifrån att hela verket är Guds. Och ingen människa kan bidra till frälsningen eller bidra till sin frälsning. allt är nåd och gåva. Efesierbrevet 2:8. Av nåden är ni frälsta genom tro, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Så läste vi, det räcker. Stunden har kommit. Nu överlämnas människosonen i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Lägg märke till en sak här. Den gudomliga tajmingen av varje moment i Jesu lidande och kamp. Överlämnandet i syndares händer, som det står, var ett initiativ av Fadern som Jesus själv underkastade sig helt frivilligt. Han var lydig ända till döden och tillgrep inte sin gudomliga härlighetsmakt. Ändå, trots detta, så faller den romerska vaktstyrkan till marken när han säger jag är i ett Getsemane. Det här är starka saker. En enda glimt av hans gudomsperson får dem att falla ner. Som ett bevis på att ni ska inte tro att någon tar mitt liv. Jag ger det frivilligt. Och det står också i Johannes 10. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min far. Och för att Jesus gav sitt liv för oss, så har vi fått nåd och lever idag. Ett evigt halleluja. Amen.